Du lyssnar på Livet med dyslexi av och med mig, Hanna Doxon, journalist. Idag om hur Malmö stad arbetar med dyslexi i skolan. Jag sitter här med två gäster och det är Helena Fröj Törnqvist, specialpedagog på centrala specialistteamet vid grundskoleförvaltningen och Sara Wettergren, ordförande för grundskolenämnden i Malmö stad. Helena, om vi börjar med dig, kan du berätta om hur du arbetar med dyslexi som specialpedagog?
Nu jobbar jag ju på central nivå i den centrala elevhälsan. Och jag är ju både grundskollärare och specialpedagog, som jag har ju jobbat tidigare ute på skolor, men nu då centralt. Men jag skulle vilja säga det allra viktigaste är ju att utgå från eleven. Om du har 100 elever med dyslexi så kan du inte ha en metod, utan du måste liksom lyssna på eleven. Ha ett nära, tätt samarbete med eleven och elevens vårdnadshavare för att det ska bli bra. Man kan säga att de viktigaste ingredienserna för stöd i skolan brukar ju vara då med assisterande teknik. Att man får längre tid vid prov och allra ännu bättre att få göra dem muntligt. Oftast är den muntliga förmågan lättare att visa sin kunskap den vägen. Andra alternativa redovisningsformer, det behöver inte vara det här att man ska skriva. Utan man kan visa det på andra sätt. Också sådana saker som alla skriftliga instruktioner på tavlan. Att man kompletterar det med bilder till exempel. För att det som är liksom nödvändigt för några är oftast bra för alla.
Varför har ni valt just det här arbetssättet med att se varje elev var för sig? Kan du utveckla det lite mer?
Det är ju att vi följer skollagen helt enkelt. Att alla elever ska ju ha ledning och stimulans. Och är det så att, och där är ju jätteviktigt att man liksom breddar basen. Att man ger alla elever möjlighet med till exempel inlästa läromedel och ja, talsyntes och sådana här stödmaterial. Men också liksom att man sen, om inte det är tillräckligt, så får man ju sätta in anpassningar. Särskilda anpassningar. Och om inte det heller är tillräckligt så är det särskilt stöd. Så det är ju helt enkelt att eleven ska ju ha det den behöver oavsett. Du behöver inte ha en diagnos för att få det. Utan du ska ha det stöd du behöver och har rätt till.
Men det låter som att det är ett mycket utmanande arbete just se varje elev och sen fånga upp på rätt vis.
Absolut, så är det ju. Det är stora klasser, många elever. Det kan vara många elever som har olika diagnoser eller olika behov. Så absolut. Och det krävs ju ett samarbete. Det viktiga här är ju att man inte är själv som lärare. Utan man behöver ju hela sitt elevhälsoteam. Man behöver stöd av många andra. Och jag tänker också, det finns ju ett brett stödnät även i Malmö stad. Vi kan få hjälp av skolbibliotekarier till exempel. Där kommer också en intervju vad jag förstår här i detta programmet. Och också av andra, där är ju digitaliseringsenheten till exempel som stöttar med, det finns ju ett grundutbud med appar och så vidare, talsynteser som erbjuds alla elever. Så att det är ju liksom att man kan inte jobba själv, man måste jobba tillsammans.
Om vi ser på utmaningen, vad skulle du säga där?
En utmaning kan ju vara till exempel att man jobbar ju då jättemycket med att göra miljön så, alltså en tillgänglig lärmiljö för alla elever med olika anpassningar. Och då kan en sån anpassning vara till exempel att man får lyssna på läromedel. Som jag sa, man kan få redovisa muntligt. Men sen när det gäller de nationella proven i årskurs 3 och 6, när det kommer till läsförståelse, så får man inte få det uppläst, utan man måste läsa själv. För annars så prövar man inte läsförmågan. Och sådana saker kan ju kännas lite frustrerande. Det är ju som att du får lov att använda dina glasögon när du läser. Men när du ska läsa högt för mig och jag ska testa dig, så får du inte ha dem. Och det kan vara sådana grejer som kan vara lite frustrerande, man kan brottas med.
Men då tänker jag, vad händer i det? För att där, i det stadiet går ju alla elever igenom när nationella proven kommer. Vad händer då? Vad blir er viktiga roll så att säga just då?
Det blir ju att stötta eleverna mycket med självkänslan ju. Alltså att vissa elever, det blir ju direkt knäckande att man måste, och ibland så kan ju rektor frångå att man kan, att man inte behöver göra de nationella proven. Det beror ju på.
Det händer att man väljer att göra så.
Så kan det vara. Det kan vara elever som inte har knäckt läskoden ens i sexan.
Mm. Mm. Men det låter också som att ni är lite som örnar, så bra koll då på varje elev har ni. Hur ofta händer det att elever går igenom skolan utan att man upptäcker att de har diagnosen?
Ja, det är ju, de ska ju verkligen inte göra det. Det borde inte hända, men det gör det ju. Och det kan ju vara elever som är väldigt högpresterande. De hittar sätt att ändå prestera. Men sen så kanske de brakar ihop när de kommer hem eller när de blir äldre. Och då kan det visa sig i andra saker som självskadebeteende och så. Så att trots den screening som görs ute på skolorna och Skolverkets bedömningsstöd och sådär, för att följa eleverna att de har en utveckling. Så ja, tyvärr kan det hända.
Det låter som en stark överlevnadsstrategi där, att kunna ta sig igenom.
Absolut. Mm.
Mm. Om vi nu tar det roliga då, vad är det bästa med att jobba med som specialpedagog?
Det bästa är ju att jobba nära eleverna och när man känner att man gör skillnad. Man känner att man ser elevens resultat, man ser att elevens självkänsla höjs. Man kan se skillnaden i en elev i frustrationen när man ska ta sig igenom en text och inte kan. Och när man får lyssna på den och det tänds liksom stjärnögon. Då gör man skillnad, då är det jätteroligt.
Har du något speciellt minne där av någon elev?
Jag har speciellt en elev som, alla elever är varma om hjärtat, men jag har speciellt en elev som jag blev uppringd. Jag hade honom på mellanstadiet, en elev med dyslexi. Och jag blev uppringd av honom i vuxen ålder och han tackade mig och för att jag hade räddat hans liv. Mm. Och då gör man skillnad, då blir man glad.
Hur känns det i hjärtat då?
Verkligen. Mm.
Hur mäter ni om det ni gör är tillräckligt för eleverna?
Det är ju, man får ju se mycket på elevens mående. Man får se på elevens måluppfyllelse.
Målkriterier då, tänker
Målkriterier, förlåt. Mm. Ja. Men det är ju också det här viktiga att man har möten med eleven och elevens vårdnadshavare, uppföljningar, och framförallt om man har åtgärdsprogram så måste man ju ha det och följer upp hela tiden hur det går, hur det fungerar.
Det låter som att det är fullständigt nödvändigt att ha med föräldrarna på det här tåget.
Det är det absolut.
Är det en självklarhet för alla föräldrar att haka på?
För många, ja. Men ibland kan det också vara känsligt för eleven själv att inse liksom att det är något som inte stämmer. Och man kanske inte kan förlika sig riktigt med sin diagnos. Och det beror på när den kommer. Kommer den i tonåren så kan det vara jobbigt, för då är det mycket annat som spökar i kroppen.
Men vad innebär det för skolans del just, tänker jag, när föräldrarna kanske inte vill varken acceptera diagnosen eller vill finnas där för sina barn?
Alltså skolan jobbar ju oavsett, även om inte vi har föräldrarna, vårdnadshavarna med oss, så gör vi ju vårt yttersta för vårt uppdrag i skolan. Sen underlättar det ju självklart om man har ett samarbete.
Då släpper vi in Sara Wettergren här, liberalt kommunalråd, ordförande för grundskolenämnden och med beredningsansvar för förskole- och gymnasiefrågorna. Det är en tung position du har, Sara. Vad är din drivkraft?
Min drivkraft är att alla barn ska lyckas i sin skolgång. Det är min absoluta drivkraft.
När föddes den?
Jag är nog en person som alltid har haft väldigt starka drivkrafter. Jag har jobbat tidigare, jag har inte jobbat politiskt så länge, utan tidigare har jag jobbat mycket i statsvetenskap med internationell inriktning. Så jag har jobbat med mycket utvecklingsländer då, med kvinnor och flickors utbildning. Och just när det gäller utbildning så är det så otroligt häftigt att se. För att det ger så mycket egen makt. Inte bara om du är en kvinna i ett fattigare land, utan också även här i ett rikare land som Sverige. Det ser vi ju också att de som inte klarar sin skolgång, de hamnar ju, de får, alltså, hamnar oftare i mer ohälsa, kriminalitet, för taget svårare att klara sig. Så att få en utbildning innebär ju att få kunskap, men det innebär ju också att faktiskt kunna få ett bra jobb, att kunna försörja dig själv, att kunna ha någonting att erbjuda. Så att för mig är utbildning så mycket frihet också. Så därför för mig var det inte så långt när jag väl fick möjligheten att bli skolkommunalråd i Malmö, så kändes det väldigt, det är långt ifrån det jag gjort tidigare, samtidigt är det också nära det jag gjort tidigare, och drivkraften är detsamma, att alla ska få en utbildning, att alla ska kunna klara sin skolgång och känna sig lyckad också.
Vi pratar ju här med specialpedagogen om att en del elever lyckas ju ändå gå genom skolan utan att kunna läsa. Skulle du säga, är det tydligt, är de eleverna tydliga, eller är det lätt att missa dem och istället fokusera på det där är bra och det går framåt? Förstår du vad jag menar?
Absolut. Jag tror att det kan mycket väl vara så att man kan missa dem. Jag tror att det som man, nu har jag besökt, vi har ju 85 grundskolor i Malmö. Jag tror snart jag har besökt, nu är jag inne på min andra mandatperiod nu. Och jag har nog besökt, jag tror ett handfull kvar besöka som jag inte har besökt. Jag har också besökt de flesta gymnasierna, i varje fall de kommunala. Och det är klart att det man ser är ju att och så har det nog alltid varit i klassrum, så är det oftast de som kanske liksom hörs mest, eller de som kanske har mest uttalat behov, det är de som kanske man också ser. Jag tror att när det kommer till dyslexi, precis som du är inne på Elina, där är ett sånt högt spann av detta. Från de som kanske då har mer synliga svårigheter och behov, till de som kanske inte alls liksom visar det på samma sätt, och så kanske också skäms och döljer det. Så att jag kan tänka mig att det, och som sagt, en lärare idag ska ju ha koll på ungefär 28, ibland till och med upp till 30 elever, och det då, man kan inte liksom hela tiden se allting. Så att jag tror att tyvärr att vi har ett mörkertal, jo men ett mörkertal kan man nog säga att jag tror att vi har.
Men trots detta så är det ju allt vanligare att utbildningen måste anpassas efter elevernas förutsättningar. Vad tänker du om det?
Nej, men den är ju jätteviktig, och även i en stad som Malmö där vi har sån enorm, alltså, diversifiering på våra elever. Vi är ju den stad i Sverige som har flest elever med annan bakgrund än svensk. Över hälften av våra elever talar annat modersmål än svenska. Det har ju satt väldigt höga krav på oss att vi ska anpassa oss. Samtidigt gjorde vi nu en översyn under hösten i nämnden och förvaltningen och alla skolorna. Där man tittade på hur lever vi upp till skollagen när det gäller det här med särskilt stöd. Jag ska vara ärlig, den rapporten fick tillbaka överraskade mig positivt. Jag trodde att vi skulle liksom kanske vara lite sämre än vad vi ändå var. Men den visar på brister. Och där har vi nu tagit ett särskilt åtagande från förvaltningen. Där man ska titta på just det här med tillgänglig lärmiljö. Och där vi verkligen ska, och ett undersökande åtagande betyder att då går man först in och liksom gör en djupanalys, och man gör studier ute på skolorna och för att verkligen komma till liksom botten med vad är det som händer i klassrummet, hur får alla elever det stöd de behöver. Och det ska vi genomföra under det här året, vilket jag är jätteglad som ytterst ansvarig politiker för att vi ska göra. Jag är väldigt stolt över det, jag är väldigt stolt över att förvaltningen också vågar liksom öppna upp för det här, för det är ju lite modigt ändå att säga att liksom, ja, men se här, vi har svagheter, vi kommer behöva göra något bättre och faktiskt ta tag i det.
Mm. Hur viktigt är det att ni gör det här arbetet?
Jätteviktigt, jätteviktigt. Alltså, vi har ju behörigheten i Malmö, för det är ju för mig så här, som politiker och en politisk nämnd, så är det ju, vi går ju inte så mycket in i detaljer på varje skola, det ska vi ju heller inte göra, utan vår uppgift är ju att försöka se på helheten mer. Och en sak vi tittar på väldigt mycket, det är ju såklart resultaten, behörigheten. Och i Malmö så har vi ju, behörigheten går ut rätt håll, vi har 2018 låg vi på ungefär 75% av eleverna som blir gymnasiebehöriga. Idag ligger vi på dryga 80%. Men det är ju fortfarande 20% varje år som inte klarar sin behörighet. Sen stiger några procentenheter på lovskolan. Men fortfarande är alldeles för många elever som inte klarar det. Och det kan såklart vara anledningen till att de inte klarar sig. Det är en mängd variationer. Men det är klart att det finns ett samband mellan elever som har ett särskilt behov och som kan ha svårighet i skolan och som kanske blir utåtagerande för att de inte liksom orkar hinna med eller liksom inte klarar av det. Och de som då inte går vidare till gymnasiet.
Vad ska ni göra för att fånga upp de 20%?
Det är att sätta in tidiga insatser. Och därför just det här undersökande åtagandet är så viktigt. Att vi faktiskt tittar på vad kan man göra. För att ju tidigare man gör någonting, desto bättre. Och desto, liksom, tror jag, desto mer, ju mer man förebygger, så behöver man inte hamna i det här att det kanske blir, ja, men kanske blir ett utåtagerande beteende. Vi har ju fler pojkar än flickor som inte klarar liksom gymnasiet. Jag tror många gånger att det kanske blir ett utåtagerande beteende, och så fokuserar man på det istället, så blir det en stökig elev istället för att se vad är den här eleven egentligen behöver, vad är elevens behov och vad är elevens svårigheter.
När jag ringde till kommunens växel och ville prata med någon som är expert på det här med dyslexi, så blev jag kopplad till särskoleenheten. Vad tänker ni om det?
Jag tror så här, vi har ju en väg in i kommunen, i staden, när man ringer till Malmö stad. Och det innebär att de ska svara på och gadda vidare till många olika instanser. Jag tror att det är okunskap. Och det är väl lite tyvärr det här att man kanske tänker dyslexi, ja, det är någon slags svårigheter, särskola och så. Så att jag tänker att det är beklagligt att det sker, och att vi kanske får göra lite, tittar jag på det innan, att vi får kanske tillsammans också göra lite, eller faktiskt göra lite upplysningsarbete kring de som arbetar just i växeln eller i det som... Ja, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, den som mottar samtalen. Men det vet du, Helena.
Helena tar över här.
Nej, jag tänkte med det här. Det är jätteviktigt att dyslexi och intelligens... Alltså att det blir en sån här... Det blir väldigt tokigt det som händer ju. Mm. Men det har ju inte alls någonting med det att göra. Tvärtom. Så gäller det ju att hitta liksom elevens verkliga potential. Trots de svårigheterna som eleven kan ha ju.
Och här vill jag ju vara väldigt tydlig med att det absolut inte är något fel, varken med särskola eller att vara funktionsvarierad. Min kritik riktar sig snarare mot att man klumpar ihop två vitt skilda diagnoser i ett. Liksom.
Nej, men det är jag helt enig, och som sagt, det kan ju också, det är ju viktigt att man också får, att man guidas rätt. Det ska ju den här då en väg in i staden också. Det är ju det den är till för. Så att jag tänker att där har vi nog lite av ett upplysningsarbete att göra också.
Avslutningsvis och kortfattat, vad ser ni som de viktigaste utmaningarna i framtiden när det kommer till dyslexi? Sara, vi börjar med dig.
Att fånga upp tidigt. Precis det som jag var inne på tidigare, att fånga upp det tidigt, att se till att en elev får den rätt stöd och hjälp. Och det tror jag egentligen, det är inget hokus pokus som vi har pratat om här, utan det handlar ju egentligen om att faktiskt, men jag tror också det handlar om att man har rätt verktyg och rätt metoder för att man upptäcker detta tidigt. Så att det inte utvecklar sig till en situation som sen dels naturligtvis hämmar den enskilda individen, men också kan liksom lägga grund till missförstånd till exempel. Så tidiga insatser. Men det är också en utmaning, ska jag säga. Så att det är liksom, jag säger inte, det hade varit busenkelt, så hade vi löst det vid det här laget. Men definitivt att man får jobba på det.
Helena, då går vi över till dig, specialpedagog. Vad säger du?
Jag håller ju med Sara där, men jag tänker också på hur viktig likvärdigheten är. Att vi har ju liksom drygt 80 grundskolor i Malmö. Och att det ska inte vara avgörande vilken skola eleven går på, utan de ska få samma på alla. Och det är ju också en utmaning.
Du har lyssnat på Livet med dyslexi. I nästa avsnitt får du en bild av hur biblioteken arbetar för att tillgängliggöra litteratur till dyslektiker. Producent för podden är jag, Hanna Doxson. Inspelningen gjordes av Mark Rosic från Census.